och välkomna till Avanza-podden och avsnitt 156. Det är tisdag den 27 oktober när vi spelar in det här och det är exakt en vecka kvar till det amerikanska presidentvalet som ju nu är på alla släppar. Det är det som styr börsen till mångt och mycket och ja, det är olidligt spännande. Hur ska det gå? Vem får vi en ny president nästa år? Eller vi och vi, men för USA och på så sätt kanske lite världen också. Men om det och vad de olika presidentkandidaterna har för ekonomisk politik och hur det kan påverka USAs ekonomi och världsekonomin i stort, det ska vi idag prata med Elisabeth Koppelman från SCB. Välkommen hit.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Jättekul att ha det här. Det är som sagt, det är verkligen upptakt. Det är en vecka kvar. Vi brukar säga att volatiliteten ökar inför valet. Det har varit ganska lugnt. Nu piskar det upp lite grann till storm. Vi har också sett coronaviruset få den här skjutsen, andra vågen som vi har varit så oroliga för. Får vi ytterligare nedstängningar eller inte? Vad tycker de två olika politikerna? Vad kan liksom riktigt hända nästa vecka? Så att det här avsnittet känner vi blir spännande. Och Johanna, ganska relevant också i och med att det verkligen är nu i tiden.
Mm. I mean, superrelevant och jag tycker att det ska bli väldigt intressant. Det känns nästan som ett val i Sverige att man har lika stort intresse kring det. Och det kanske inte är så konstigt eller så är det lite märkligt. Jag vet inte, vi får väl grotta vidare i det. Men Elisabeth, du är makroekonom och USA ansvarig för USA på SCB eller?
Ja, bland annat ansvarig för att bevaka USA-ekonomin och penningpolitiken och finanspolitiken också. Alla tre områden som är väldigt spännande just nu.
Men innan vi kommer in lite grann på hur du fastnade för det så blir vi lite nyfikna på vem är Elisabeth?
Jag är makroekonom, arbetar på SCB och är bland mycket annat ansvarig för att bevaka USA-ekonomin, centralbankspolitiken med Fed. Vi sitter på handlargolvet, så att jag sitter mitt i där det händer när det rör sig på marknaderna. Så att vi arbetar ju både med rådgivning till våra kunder men även till de hos oss som sitter och handlar på sales och trading. Mm.
Och rådgivning till kunderna blir också spännande. Vi vill ju komma in lite grann på det, vad ni säger till era kunder just nu. Det är lite ökad volatilitet i marknaden. Känner du liksom att sorlet i handlarrummet på golvet har ökat lite grann den senaste tiden?
Om jag ska vara lite tråkig så ska jag säga att jag har ju varit med ganska länge. Så att jämfört med när jag började på marknaden på 90-talet så sorlar det inte lika mycket därför att handeln är mycket mer elektronisk. Men tittar man på skärmarna så är det ju nervösare nu.
Men hur kommer det sig att du fastnade för det här då? Just makroekonomi, de breda penseldragarna, USA. Hur landade du liksom att fastna för just det?
Det är ju alltid tillfälligheter vad man får arbeta med. Men jag tycker ju att det är enormt roligt att just få följa USA-ekonomin. Eftersom det är världens viktigaste ekonomi och sätter tonen på världens finansmarknader. Och just nu även politiken.
Mm. Valet rycker ju allt närmare, en vecka kvar. Och det är fullt fokus på USA just nu och man väntar på det här stödpaketet till de amerikanska hushållen. Ett andra stödpaket, det kom ju ett där i början på corona och nu behövs det ett till. Hur mår amerikansk ekonomi?
Det man kan säga är ju att USA-ekonomin i likhet med på många andra håll i världen i och för sig har kommit tillbaka snabbare från krisen än vad man först kunde ha befarat när krisen var som djupast i våras. Så det här kommer vi nog få kvitto på när vi får BNP-siffror på torsdag för tredje kvartalet. Men ekonomin mår ju inte bra på något sätt. Utan det är ju fortfarande så att coronaviruset sätter stora spår för både företagen och hushållen. Arbetsmarknaden, så har ju arbetslösheten inledningsvis fallit ganska så snabbt, men det är ju fortfarande så att 11 miljoner jobb, ungefär hälften av de som försvann i våras, fortfarande är borta. Och det är också stora skillnader hur den här krisen har slagit, både regionalt. Vi ser ju att det var de områden kring kusterna där viruset först drabbade, och de områden som införde de tuffaste restriktionerna, som New York-området, som har drabbats hårdast, och lika så de områden som är beroende av turism, Nevada och Hawaii till exempel, har coronakrisen slagit väldigt hårt mot. Medan däremot ekonomierna i södra USA faktiskt har stått emot bättre. Och tittar vi på olika sektorer, så är det ju tjänstesektorn som har drabbats hårdast. Nöjen, turism, restauranger. Medan industrin har klarat sig bättre. Det finns ju stora skillnader där också. Flygindustrin är ju en sån bransch som hade... Boeing hade det tufft redan innan med sitt Max-plan. Och sen kom den här totalstoppet i resandet ovan på det. Och sen på arbetsmarknaden samma sak. En tydlig tudelning. De som har drabbats av arbetslöshet är ju framförallt lågavlönade i tjänstesektorn. Många kanske yngre också. Medan andra grupper har klarat sig betydligt bättre.
Hur ska man tänka det här kring börsen? Men de som följer börsen säger ju att den har ju pinnat på ganska hyggligt. Från kraschen i våras till en ganska snabb krasch, och sen så fick vi en ganska kraftig återhämtning. Och i USA har man ju sagt att Wall Street is not Main Street. Och det kanske ligger mycket i det. Vi har en jättestor techsektor. Den har aldrig varit större på S&P 500 med 28,2%. Den har kanske inte varit större på Nasdaq heller, som har ännu mer teknikkoncentration. Och de bolagen har ju blivit relativa pandemivinnare. Mm. Och för någon som bara tittar på börsskärmen, så kanske man inte alls ser att det är någon kris. Och jag kan tänka mig att det är en enorm diskrepans mellan det man ser på en börsskärm och de bolagen som blir relativa vinnare och som är tunga i sektorviktningen, kontra hur det faktiskt verkligen ser ut i USA för de som har det riktigt tufft just nu. Hur ska man tänka de här två emellan, den reala, den riktiga ekonomin, hushåll som lider kontra börsen som bara ångar på?
Ja, men det är ju just den tudelningen som jag nämnde. Det påverkar ju naturligtvis de här diskussionerna kring nya stimulanspaket, och där man har olika syn på behovet av stöd till olika delar av ekonomin. Inte minst skiljer det sig politiskt när det gäller stöd till delstater och lokala myndigheter och behovet av att stötta dem ytterligare. Där finns det tydliga skillnader mellan demokrater och republikaner, och också vad det gällde hur generösa man ville att arbetslöshetsersättningen skulle vara framöver. Sen kan man ju säga generellt att de stödpaket som antogs i våras, de slår ju alla historiska rekord. Och det har ju inneburit att hushållen faktiskt haft ganska gott om pengar att röra sig med ändå. Så att på aggregerad nivå så är det ju så att i april så steg de disponibelinkomsterna med 15%, samtidigt som vi hade en arbetslöshet som ökade från 4-15%. Så att över 80% av hushållen enligt en del bedömningar har ju faktiskt fått mer pengar att röra sig med genom de här stödåtgärderna än vad de skulle ha haft om de hade fortsatt gå till sina jobb. Men sen har ju många av de här upphört och löpt ut i somras.
Mm. Ja, men var är vi nu? Var är situationen just nu med de här stödpaketen? Är det några stödpaket som fortsätter, eller har det liksom strypts helt?
Jag tror det har strypts helt möjligheterna att få någonting på plats innan valet. Jag tror att mycket av förhandlingarna nu handlar om att signalera till väljarna från båda sidorna att man vet att det här är viktigt för dem. Donald Trump sa ju för ett antal veckor sedan att nej, men vi lägger ner de här förhandlingarna. Och sen kom han väldigt snabbt tillbaka och gjorde tvärtom och snarare dubblade på sina bud. Och det var nog för att han insåg att det här såg inte bra ut inför valet. Men möjligheten att faktiskt nå, även om man skulle nå en överenskommelse, så kommer den ju inte hinna klubbas innan valet nästa vecka. Och sen kommer vi in i den här så kallade lame duck session. Perioden mellan valet och innan presidenten svärs in på nytt i januari, 20 januari. Och särskilt om vi skulle få se ett byte på presidentposten, så kan ju nog låsningarna till stor del bestå under den här perioden. Mm.
Men den ekonomiska politiken mellan Biden och Trump och demokraterna och republikanerna, hur mycket skiljer den sig?
Ja, det är ju ovanligt stora skillnader, och det är ju en anledning till varför finansmarknaderna faktiskt lägger så stor vikt vid det här valet. Normalt sett skulle man väl säga att det är inte politiken som är det viktigaste för marknaden, utan det är just de stora svängningarna i konjunkturen. Men i och med att det skiljer så mycket ekonomisk politik så har ju marknaden visat väldigt stort intresse för det här valet. Och där kan man ju säga att när det gäller president Trump så har inte han sagt särskilt mycket om vad han ska göra. Han har gått till val på samma plattform som han hade 2016, och mycket av det han hade där, det har han redan levererat på. Han har levererat sin skattereform. Han har rullat tillbaka en stor del av de regleringar som Obama införde på energi- och miljöområdet. Och sen har han gjort en tvåsidig agenda där han säger att ja, han ska sänka skatter, men han säger inte riktigt hur. Och det är fortsatt väldigt mycket fokus på Kina. När det gäller Biden däremot, han har ju väldigt specifik agenda. Vi vet att Biden vill höja skatterna väldigt mycket och mer än vad Trump sänkte dem. Men å andra sidan har han en ännu mer ambitiös plan när det gäller utgiftsökningar. Dels är det hans gröna infrastrukturplan Build Back Better som är ungefär 2000 miljarder på 4 år. Och sen har vi också ökade satsningar på välfärd. Så alltihopa nettot på det här ser ju ut att innebära en ganska rejäl stimulans till USA-ekonomin under de kommande åren. Och till det kommer då skillnaden i stöd, ytterligare ett stödpaket, där ju demokraterna hela tiden har velat gå fram med större stimulanser än vad republikanerna har gjort.
Men jag tänker, amerikanska ekonomin är ju väldigt beroende av privat- och hushållskonsumtionen. 2/3 är ju konsumtion. Och om man höjer skatterna väldigt mycket, både för företag men kanske även då för privatpersoner, så på marginalen så bör det väl leda till att man kanske konsumerar mindre, man blir lite mer försiktig. Och företagen kanske i det här läget inte riktigt vågar återanställa. Du säger att en väldigt stor del av de människorna som blev av med jobbet i våras har fortfarande inte fått tillbaka jobbet. Vågar man gå hårt fram med att höja skatterna i det här sköra läget? Eller vad kan vi riktigt förvänta oss i direkt efter valet och kanske kommande halvår, år?
Alltså det första fokuset blir nog att få ytterligare stimulanspaket på plats. Och där har man ju pratat om, senaste budet ligger ju på över 2000 miljarder dollar, men 10% av BNP. Sen när det gäller skattehöjningar, det är ungefär hälften på företagen och hälften på individer. Men när det gäller inkomsttagare så ska ju de slå helt på de där 1%, alltså de som tjänar över 400 000 dollar om året. Och andra hushåll kan nog räkna med skattesänkningar, till exempel med mer avdrag för barnfamiljer till exempel.
Ja, det är ju inte jättemånga som tjänar över 4 miljoner kronor om vi tar det på någon svensk nivå.
Nej, och de är ofta personer som ändå har ett väldigt högt sparande, så det är ju inte sannolikt att de kommer behöva anpassa sin konsumtion så mycket. Så åtminstone när det gäller hushållen så är nog de här skattehöjningarna ett stort. Så kan man ju säga att när man höjer bolagsskatter så påverkar ju det i slutändan naturligtvis konsumenter också, antingen som aktieägare eller som löntagare. Men i det läge vi befinner oss nu i ekonomin, när fortfarande är svag och hög arbetslöshet, då är nog satsningar som ger mer pengar i plånboken för de arbetslösa mer effektiva än att sänka skatter för de som fortfarande har jobb.
Ja, men just det här med de allra rikaste eller som tjänar mest, det kanske inte de som kommer att öka sin konsumtion allra mest heller. Men behöver vi vara oroliga i din mening att höjda skatter på företagarna kommer leda till ett dämpat behovssug att återanställa människor, som i slutändan också påverkar hushållens konsumtion? Det är ju någon form av liksom ekosystem det där. Kan vi få en negativ påverkan på grund av de höjda bolagsskatterna?
Ja, det är klart att det kan påverka företagets investeringsvilja negativt. Å andra sidan kan man ju säga att Trumps handelspolitik och höjda tullar har ju också fungerat som en skatt på industrin. Och det var ju det vi såg, att investeringarna faktiskt kom av sig förra året. Så jag skulle inte säga att det nödvändigtvis behöver bli så stor skillnad där.
Men vad hände? För handelskonflikten, den levde vi med under väldigt, väldigt lång tid. Sen kom ju den av sig lite grann. I alla fall nu, för nu har vi mycket annat att tänka på. Kommer vi få en renässans där? Jag menar, rätta mig nu om jag har fel, men jag har ju förstått att där kanske vi får se lite mjukare mjukare tongångar om Biden skulle ta hem segern. Vad händer om Biden vinner presidentvalet? Vad händer med den här bubblande konflikten mellan USA och Kina?
Ja, spänningarna kommer ju att finnas kvar. Men vår bedömning är ju att Biden, och det är ju vad han har sagt, att han kommer att välja en annan väg när det gäller att förhålla sig till Kina, och att han hellre vill arbeta tillsammans med USAs traditionella allierade EU och i Asien. Och han har varit väldigt kritisk mot Trumps tullkrig. Om man kommer att ta bort de tullar som fortfarande finns kvar efter det här avtalet som slöts i början på året, det återstår väl att se, men risken för att vi ska hamna i en ny upptrappat handelskrig med nya tullar, den är mindre med Biden skulle jag säga, och det tar ju bort ett orosmoment för företagen. Så att just nu så befinner man sig ju i ett läge när det finns osäkerhet både kring kastas vi in i nya handelskrig, och kommer det att inte bara vara gentemot Kina utan också gentemot EU, och den risken är ju också mindre med Biden, som ju vill bättra på förhållandet mellan USA och Europa. Och sen å andra sidan en osäkerhet om skattepolitiken bland företagen. Så att osäkerheten i sig är ju inte bra, att man inte vet vilka regler som kommer att gälla. Så att bara det faktum att man klarat av valet och vet hur det kommer att se ut kan nog vara en positiv faktor.
Jag tänker där om Trump får 4 år till, då har han ju ingen möjlighet sen att bli omvald, utan han får ju verkligen fria tyglar. Och förvisso känns det ju som att han har haft ganska fria tyglar på sig själv redan under den här mandatperioden, men får han 4 år till, då kanske han kan satsa, gå ännu hårdare åt Europa och köra handelskriget på än fler fronter, då han inte behöver tänka på att bli omvald.
Ja, det är en jättebra fråga. Vad händer om vi får Trump 4 år till?
Ja, vi vet ju inte riktigt det,
men
man kan väl tänka sig att man ska dra ut linjen från de senaste 4 åren. Sen tycker jag det är intressant när man pratar om fria tyglar, för det är ju väl, där kommer man ju också in på frågan om att det är ju inte bara presidenten som väljs nästa vecka, utan det är också en ny kongress. Mm. Och där blir det ju framförallt väldigt viktigt vem som får kontroll över senaten. Demokraterna har ju nu kontroll över representanthuset, och det är ju det är ju skälet till att man inte har kunnat få till ett nytt stimulanspaket, därför att varje förslag som går igenom med senaten säger representanthuset nej, och vice versa. Men det är ju inte troligt att Trump kommer att få kontroll över representanthuset, så blir han omvald så kommer han fortfarande ha en viss begränsande effekt där. Och sen är det frågan med Biden. Ska Biden få igenom sin massiva finanspolitiska stimulans, då vill det till att han också tar makten över senaten.
Det börjar ju spekuleras i en möjlighet till en blue sweep, eller som det kallas.
Ja.
Vad ligger oddsen på där? Eller hur troligt är det, och vad skulle det innebära?
Ja, nej, men det väger ju ganska jämnt. Om man tittar på de senaste mätningarna, jag såg någon, så var det 46-45 till republikanernas fördel i opinionsundersökningarna. Men den historiska erfarenheten är ju att de här valen är korrelerade. Så att visade sig att Biden tar hem presidentposten, så ökar också sannolikheten att demokraterna även tar över senaten. Och så ska man tänka på att vicepresidenten har utslagsröst. Så blir det helt jämnt, då är det ju presidentens parti som bestämmer ändå.
Okay.
Så att vårt huvudscenario är ändå att om Biden vinner presidentvalet, så ser vi det som mer sannolikt än inte att demokraterna även får kontroll över senaten. Men det står och väger, så det är absolut inget.
Det är ett par stater där som kommer vara extra viktiga.
Ja, det är ett par stater. Det är ett par stater som kommer vara extra viktiga för att avgöra presidentvalet, och det är ett par stater som kommer vara väldigt viktiga för att avgöra kontrollen över senaten. Och för finansmarknader så är ju det här med the blue sweep jätteviktigt. Får Biden inte kontroll över senaten, ja, då kommer man nog skruva ner förväntningarna på hur annorlunda finanspolitik det egentligen kommer bli med Biden, för då kommer han att få betydligt svårare att få igenom sin ekonomiska politik.
Vem var den senaste presidenten som hade majoritet i båda husen, båda kamrarna?
Ja, det är ju ganska vanligt att man har de första 2 åren, och det hade Trump också. Och sen är det ofta så att man tappar majoriteten i till exempel representanthuset efter 2 år.
Okej, mellanårsvalet.
Där. Mellanårsvalet, det är jobbigt för väldigt många presidenter. Och det sätter ju press på en president att direkt när han blir vald så gäller det att rulla ut de åtgärder som krävs för att entusiasmera supportrarna så de går till val även nästa, om två år senare och väljer om sina representanter.
Men vad är det marknaden egentligen vill ha? För många säger att Trump är marknadsvänlig och han speglar ju sin framgång i Dow Jones kurs, indexutveckling. Samtidigt som han är marknadsvänlig och tittar mycket på aktiemarknaden. Medan Biden, som jag förstår när jag lyssnar till det här, står ju för stora, enorma fiskala stimulanser. Det kanske vi får alldeles oavsett. Men vad vill marknaden egentligen ha? Jag menar, när Trump blev vald, där vi vaknade upp 10 november 2016, så var det ju jättestökigt på marknaden. Och sen började han prata och sen så lugnade sig nerverna. I det här fallet, om vi får de här jättestimulanserna, fiskala paketet, behöver det vara så att marknaden blir nervös och tycker att det här är nettonegativt, eller hur ska man egentligen tänka?
Ja, alltså, det är ju intressant, därför att tittar vi några månader tillbaka så verkar det som marknaderna inte var helt bekväma med Bidens agenda, och då var det ganska mycket fokus på just skattehöjningar för företag och regleringar, som ju är två saker som man verkligen har uppskattat under Trump. Men på senaste tiden så har man börjat titta mer på omfattningen av politiken med Biden och hur mycket mer expansiv politiken kan bli om han vinner valet än Trump. Och det läge vi befinner oss i ekonomin gör ju den här frågan mer akut. Hade vi varit i ett annat läge i ekonomin, då hade man kanske tyckt att det här snarare kan vara någonting som att det blir för mycket, och att den amerikanska staten kommer att låna i en omfattning som gör att man trycker upp räntorna och gör det svårare för företagen att finansiera sig. Men nu har vi ju ett läge där den amerikanska centralbanken Fed väldigt liksom skriker på hjälp från finanspolitiken och skriker på hjälp med mera stimulanser och har sagt väldigt tydligt att finans- och penningpolitik ska jobba tillsammans. Det är det som ekonomin behöver, och att man på egen hand inte kan göra så mycket, därför att man har redan tryckt ner räntorna, korta räntor till noll och långa räntor till, om man tittar på långa realräntor, så ligger de redan på minus 1%.
Låt oss komma tillbaka till finans- och penningpolitiken och liksom temperaturen där. Jag vill bara jättekort backa bak. Och för de lyssnare som inte riktigt hänger med här med senaten och kongressen och representanthuset, kan du kortfattat förklara vad det riktigt är för någonting och hur man ska förhålla sig till det?
Ja, USAs kongress består ju av två kamrar. Och det ena är representanthuset, där man väljer representanter ungefär proportionerligt från de olika delstaterna. Och sen har vi senaten som har två representanter per delstat. Och för att få igenom lagförslag i USA så måste man få igenom dem i båda de här kamrarna. Det som är intressant med senaten är ju att de har olika röstregler beroende på vilken fråga det gäller. Så att i de flesta frågor så krävs det en majoritet av 60 av 100. Men när det gäller den ekonomiska politiken, budgetar till exempel, då räcker det med en enkel majoritet. Så det här är också något som är intressant när det gäller hur får man till exempel igenom en grön agenda. Man kan få igenom infrastruktursatsningar i budgeten, men andra typer av lagregler kan ju vara betydligt svårare att få igenom i en sån senat. För det ser ju inte ut som om någon dera partiet kommer att få just den här supermajoriteten i senaten. Men har man då olika majoritet i de här olika husen, ja, då finns det ju stor risk för låsningar i politiken. Precis det vi har sett det senaste halvåret.
Johanna, du kommer ihåg när vi var i USA där och när vi pratade om infrastruktur, jag menar, och hur mycket låsningar det blir och att de har
vilket behov det finns.
Vilket enormt behov det finns under liksom, eftersatt infrastruktur, politiska låsningar. När Trump vann valet så sades det att det skulle byggas enormt mycket. Svenska Skanska hade 37% av topline-försäljningen i USA, och man kände nu, det är liksom en gryende ny morgondag för Skanska. Och sen vart det ju inte så, och vi fick lära oss där att det är ofta väldigt stora låsningar som gör att det görs inte jättemycket. i ett sånt här läge när vi nu befinner oss i väldigt jobbiga tider så kanske man borde satsa lite mer på offentliga utgifter, mera byggande. Skulle det här kunna vara något som låser upp infrastrukturinvesteringar i USA, tror du?
Ja, men det tror jag. Så ska man säga att den plan som Trump hade byggde i väldigt hög utsträckning på en samverkan med privat sektor också. Så att det tror jag ytterligare försvårade för den att få effekt. Så det var nog inte så stor som man kunde tro när han presenterade den. Det kan ju gälla mycket, du skrattar.
Ja. Ja.
Så att, ja, nej, men det är klart. Men sen så ska man ju ha respekt för att såna här saker tar tid. Så att även om man lägger fram en sån här plan så kanske det inte kommer att liksom leda till en rivstart i ekonomin redan under nästa år, utan det tar ju lite längre tid att rulla ut den här typen av satsningar.
Men tillbaka till den där penning- och finanspolitiken. Hur är temperaturen just nu? Vi har ju sett Fed har en extremt expansiv agenda, får man väl säga. Många väntar på det andra fiskala paketet till amerikanska hushåll från statligt håll. Många oroar sig för att man lånar för mycket. Du ser 10% av BNP. Vi lärde oss här för några dagar sedan att vi har några få procent av BNP i Sverige. Hur är nuläget? Liksom? Vad kan vi kräma på mer och vad kan vi förvänta oss framåt? Är det mer av penningpolitik eller mer av finanspolitik?
Det är nog kombinationen som ekonomin behöver och som vi också kan förvänta oss om Biden vinner presidentvalet. Jag tror att även om Trump vinner så kommer vi att få mer stimulanser också i och för sig. Men jag tror att det blir mer med Biden och framförallt som sagt om han får igenom sin egen politik. Så att det blir nog mycket att finans- och penningpolitik jobbar tillsammans och precis som centralbanken har sagt. Ja, men det är ju, vad man gör nu är ju att man köper statsobligationer i stor skara för 80 miljarder per månad och sen köper man bostadsobligationer för ytterligare 40 miljarder. Och där ser vi ju en möjlighet att man kommer att öka takten i de här köpen ytterligare. Om det skulle vara så att stora obligationsemissioner från staten för att finansiera de här ökade satsningarna, om det skulle börja sätta tryck uppåt på räntorna i USA, ja, då tror vi att centralbanken är beredd att öka takten. Och det är så vi läser de signaler som kommer därifrån. Och nollräntan ser ju ut att ligga kvar under många år. Gjorde ju Fed-tjänstemännen själva en prognos i september där man pekade på att det inte blir några räntehöjningar förrän 2023. 2024 menar jag. Alltså att räntan nog i större delen av 2023 kommer att
vara på noll. Men allt det här, vi har varit inne på det, att man måste låna upp. Alltså USAs statsskuld växer ju precis som övriga länder i världens. Men och nästa år så beräknar man att amerikanska skuldnivån kommer bli minst lika hög som USAs BNP under året. Och då säljer de sig till en handfull länder med större statsskulder än BNP, bland annat Italien och Grekland, liksom länder som vi har lärt oss har ganska stor skuldproblematik och är riktigt skuldtyngda. Är den här stora statsskulden inget problem för USA eller riskerar den att bli det?
Alltså långsiktigt kan man ju inte fortsätta att låna i den här omfattningen. Det finns ju någon övre gräns för hur stor skulden kan bli även i USA och framförallt hur snabbt den kan öka. Men jag menar, istället för att titta på Grekland och Italien som ju begränsas av det faktum att man är med i euron till exempel och inte kan låta sin värdet på sin valuta sjunka, så kan vi ju titta på Japan som ju faktiskt är det land som toppar. Och där har man fortsatt att låna år ut och år in utan att det har oroat marknaden. Det finns viktiga skillnader mellan Japan och USA, som att Japan ju har överskott mot omvärlden i handeln och det har ju inte USA. Men USA är ändå det land som man kan säga har störst manöverutrymme att låna från omvärlden, och det beror ju på att man har också världens viktigaste reservvaluta. Så att USA har ju en helt annan flexibilitet än just till exempel Italien och Grekland. Så att en trolig utveckling är ju att vi kommer att få se det här avspeglas snarare i dollarn. Inte så att man tappar förtroendet för dollarn, men ändå att vi kanske kan se en period med en gradvis fortsatt försvagning av dollarn framöver. Om vi verkligen får se då den här fortsatt snabba upplåningen i USA.
Mm. Om vi ska återgå lite till valet då. Mm. Har du någon, vågar du dig på någon gissning?
Ja, vårt huvudscenario har ju varit Biden. Mm. Men jag skulle inte våga vara tvärsäker på det. Jag tror vi alla har lärt oss en läxa 2016. Att man ska ha respekt för att opinionsmätningar kan ha fel. Och det skiljer sig ju också mellan de nationella opinionsmätningarna. Där Biden har en ganska betryggande ledning. Och om man tittar på de här olika delstaterna, nyckelstaterna som i praktiken fäller avgörande. Och där marginalerna är mindre. Och där det faktiskt inte skiljer sig så mycket i förhållande till hur det såg ut mellan Clinton och Trump 2016. Nu tror jag att det finns skäl att tro att Bidens ställning är bättre än vad Clintons var. Men ett sånt skäl är ju att andelen osäkra väljare är mindre den här gången. Och vi har ju haft en rekordstor förtidsröstning. Så att väldigt många väljare har ju redan faktiskt bestämt sig.
Och det tror man också är någonting som på marginalen gynnar demokraterna. Eller? Har jag missat?
Ja, alltså det man kan säga är väl det att det adderar osäkerhet till valet. Okay. Därför att vi vet ju att demokrater har sagt att de kommer att poströsta i mycket större utsträckning än republikaner. Och det kan ju betyda att när vi står där på valnatten och tittar på de första valresultaten så skulle ju de kunna peka mot en seger för Trump. Men sen när alla poströster är räknade så kan det visa sig att det ändå är demokraterna som tog hem spelet. Och den här tendensen har ju funnits redan tidigare. Så det är rätt intressant. Redan i mellanårsvalet 2018 så såg man det att man tittar på de första resultaten så såg republikanerna ut att gjort bättre ifrån sig. Och sen när man hade räknat alla poströster så visade det sig att demokraterna faktiskt hade tagit hem representanthuset. Och det var innan corona. Så att den här effekten kommer ju förmodligen bli mycket större. Men är det bara bra för demokraterna? Nej, det kanske det inte är, därför att poströster tenderar att underkännas i högre grad än när man går till vallokalen. 2016 var det 1% av poströsterna som blev underkända. Så det här är ett osäkerhetsmoment för demokraterna. Och man har ju verkligen försökt att lära sina väljare att rösta på rätt sätt. Och många av dem har ju valt istället att gå och förtidsrösta istället. Men så det är mycket osäkerhet kring just och mycket bråk kring de här poströsterna. Och det har varit enorma processande kring hur man ska se på dem. Hur länge får man räkna dem? Ska man sätta stopp på valdagen? Eller är det så att man kommer räkna även de som kommer in lite för sent? Och hur strängt ska man kolla och se på olika regler? Till exempel brukar man jämföra namnunderskriften på på de här poströsterna med de som finns registrerade och skiljer dem alltså åt för mycket så kan det bli underkänt. Så det är enorma bråk kring de här poströsterna. Och sen har vi ju det läget att Trump har sagt hela tiden att det är någonting fuskigt med de här poströsterna. Så han har ju öppnat upp för att om det är så att han ser ut att vinna när man tittar bara på de som har gått och röstat personligen, fysiskt, så har han ju öppnat upp för att det är det som är liksom det sanna resultatet. Så att är det ett väldigt jämnt val så kan ju det här blir en källa till konflikter. Ja. Och också gör att det kan dröja länge. Så att vi kommer ihåg den här Bush, the Florida recount år 2000. Där det ju fortsatt i veckor innan till slut högsta domstolen satte stopp för det här och sa att nu räknar vi inte om rösterna mer i Florida, som var den delstat som skulle avgöra presidentvalet.
Så var 500 röster eller något?
Ja, det var 500 röster skilda. Och då sa Al Gore, okej, jag ger mig, du vann. Men Biden är en enorm press från sina supportrar att inte göra samma sak. Så att de kommer att strida in i kaklet och den andra sidan också. Om det är ett jämnt valresultat.
Apropå poströsterna tyckte jag var lite roligt att Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man nu poströstade, såg jag häromdagen. Eller? De, ja. De la upp en bild i alla fall.
Ja, man ska skilja på det där om de... Ja.
Nej, de kanske bara visade.
De kanske bara gick och förtidsröstade. Men det är möjligt att du... Som,
ja,
som det stämmer.
Ja, förtidsröstade, det är ju olika...
Ja, nej, alltså, i och för sig har även Trump faktiskt poströstat också tidigare. Så att,
och, då var det okej. Okay.
Ja, så att det där är ju... Och ibland så säger han att vissa poströster är okej och andra inte. När han upptäckte att väldigt många i Florida tänkte poströsta så sa han, men där får funkade, men inte på andra håll.
Låt som Trump. Ja, jag ska inte ta gift på det där. Jag bara såg någon bild som jag tyckte såg ut som att de röstade. Så.
Ja.
Men vad säger ni till era kunder just nu och vad är det sämsta tänkbara utfallet för börsen?
Ja, kortsiktigt är ju det sämsta utfallet att man inte lyckas få fram någon vinnare alls i presidentvalet. Och att man fortsätter att bråka. Och i värsta fall, mardrömsscenarien är ju att man inte har löst det här tills den nya kongressen invigs i början av nästa år. Det finns ju de som har målat upp scenarier där man nästan inte kan få till någon president alls. Det är ju en skillnad mot i Europa har vi ju också haft under senare år uppenbara problem att lösa valet. Och det gäller ju Sverige också. Men där har ju den gamla regeringen suttit kvar på de flesta håll i väntan på att en ny tar över. Men i USA så är det ju så att presidentens mandatperiod tar slut när den tar slut. Så det är inte så att Donald Trump får sitta kvar den 20 januari i brist på något nytt alternativ. Men jag tror ändå att det mardrömsscenariet är väl ändå rätt osannolikt. Så att, men risken är ju att vi får ett par veckor där det är rejält stökigt och kanske också att vi får alltså, tecken på ökad orolighet och att supporter från båda sidor inte riktigt vill acceptera åt det håll som resultatet pekar. Vi har ju en period av ökad social oro i USA redan tidigare och ett ojämnt och valresultat och ett valresultat som upplevs som orättvist av endera sidan. Det kan ju spä på de här konflikterna ytterligare. Så det är väl ett mardrömsscenario skulle jag säga för börsen.
Men för de finansiella marknaderna finns det skäl till oro för den här sociala oron som vi har sett blåsa upp i landet?
Ja, kortsiktigt, men jag tror väl ändå att det så småningom kommer att blåsa över att man kommer att rikta fokus tillbaka på konjunkturen och företagen om det inte eskalerar på något alldeles oförutsett sätt. Så att,
Och vem av Biden och Trump är bäst för börsen i det korta till medellångsiktiga perspektivet?
Ja, men vi har väl ändå kommit fram till att det är Biden som är bäst för börsen i det här läget. Men det beror väldigt mycket på om han får kontroll över senaten eller inte. För att annars blir det nog inte lika stora skillnader i ekonomisk politik mellan båda. Men så ska man ju ändå säga att även om inte Trump har sagt särskilt mycket om vad han kommer att göra så kommer vi nog att få se en ganska expansiv politik även med Trump som president. Det är ju faktiskt den erfarenhet vi har haft de föregående 4 åren. Att ofta är det ju varit så att när det ska förhandlas en budget i USA och när Trump har varit beroende av även demokraternas stöd så har det resulterat i ännu större budgetar när man lite åt alla. Det är ju egentligen bara det senaste halvåret som vi har sett de här totala låsningarna. Och i våras tvärtom så lyckades man ju sy ihop de största stimulanserna som vi liksom har sett nästan historiskt.
Men jag tycker att det är väldigt intressant när för börsen att Biden kan vara nettopositiv.
Ja.
För jag tror inte att det är den generella gängsebilden för de som inte är lika insatt i amerikansk politik, ekonomi och Feds förehavanden som vad du är. Så att jag tycker att det är ändå en rätt intressant spaning.
Mm.
Men på så sätt att Trump ändå har haft en expansiv politik under sina 4 år. Det på något sätt särskiljer väl honom lite från tidigare republikanska presidenter. Brukar inte konservativa republikanska ha väldigt mycket med det här med budgetkontroll och låga federala utgifter och så. Är han en typisk republikansk president?
Tittar man historiskt så är det ju faktiskt inte så att politiken har varit så mycket stramare under republikanska presidenter än demokratiska. Det är väl snarare nästan tvärtom. Men nu ska man säga att det här speglar inte bara in liksom viljan hos respektive parti utan det här speglar ju också andra faktorer som till exempel har man varit inne i en har det varit en stark konjunktur eller har man gått in i en recession. Där hade ju till exempel president Bush otur. att ha två recessioner under sin mandatperiod. Och likadant krigföring. Jag menar, de krig som han har fört i Mellanöstern, det kostar ju också enormt mycket pengar. Men man kan säga att republikanerna är ju som mest hårdföra budgetfrågan när de har en demokratisk president.
Okay.
Så att, och det var ju någonting som Obama fick uppleva under sin period. Att där sa ju republikanerna i senaten nej till väldigt mycket av det han ville genomföra. Och till och med tvingade på honom utgiftstak som gjorde att vi hamnade i den här...
Lockdown.
Ja, och de här fiscal cliffs och allt det där som ju oroade marknaden väldigt mycket periodvis.
Okay.
Men som vi nu är på väg att lämna bakom oss.
Mm. Nu är det mer fullfräs.
Ja, så att jag tycker det man ska... Däremot är det ju så att man har olika syn på det. Republikaner vill sänka skatter och ofta är det ju så att när man gör det så säger man att det här kommer att vara självfinansierande och det har det ju sällan varit. Samtidigt som det är svårt att genomföra de utgiftsnedskärningar som krävs för att finansiera de här skattesänkningarna. Så att i praktiken har inte skillnaden blivit så stor som man kan tänka sig. Och sen å andra sidan får vi väl se om det motsatta gäller för demokraterna, om det blir svårare att höja skatterna än vad man har sagt.
Nej, det är ju onekligen oerhört intressant. Någonting annat som är intressant, det är ju den coronapandemin som tar förnyad fart nu. Vi ser en andra våg. Marknaden kanske oroar sig för eventuella nedstängningar, om än det kanske är liten sannolikhet för att vi får en total karantän som vi hade i våras, men partiella strängare regler har vi ju redan sett. Hur mycket behöver vi oroa oss för den här andra vågen i USA och potentiell nedstängning, och hur mycket tar marknaden fasta på det här? Hur stor osäkerhetsfaktor är det här i marknaden just nu?
Jag skulle säga att det är ju den största nedåtrisken för ekonomin och därmed för marknaderna. Och det ser vi ju att marknaden har börjat skaka till nu igen när antalet coronafall stiger. Och där vi i USA nu är tillbaka på över de tidigare toppnivåerna i somras. Så det här är definitivt ett orosmål. Även om jag, som du också var inne på, inte tror att man kommer att göra den typen av nedstängningar som vi såg i våras. Så där har det ju också varierat mellan olika delar av USA, där de största nedstängningarna var just i de områden som drabbades hårdast. Annars har det varit mera lokala nedstängningar. Så jag tror ändå att steget till att vi skulle få se utbredda restriktioner, det är nog ganska lågt. Men det innebär ju bland annat att en återhämtning som man kunde hoppas på i tjänstesektorn, att den kommer av sig. Det såg vi ju i somras också, att takten i återhämtningen har ju mattats. Ekonomin växer fortfarande, men den riktiga skjutsen, den hade vi ju våras när vi hade kombinationen av stimulanserna och att ekonomin öppnade upp. Så att ju längre coronapandemin kvarstår, desto svårare blir det ju att helt öppna upp ekonomin, och desto tuffare blir det för de företag som berörs av det här, och de har ju fått betalt för att behålla personal, och men den uthålligheten kommer ju också minska. Vi har ju sett att varslen har börjat öka i den branschen redan.
Vad händer när vi får ett vaccin?
Ja, nu är ju inte jag epidemiolog. Det finns allt för många hobbyepidemiologer, och dessutom är epidemiologerna själva väldigt oense. Så att det är ju svårt att spå i detta, vad man ska göra för scenario för det där. Så att det är ju möjligt att vi ändå får liksom vänta en bra bit in i nästa år innan pandemin släpper sitt grepp om ekonomin. Och när vi har fått rullat ut vaccin på så bred front att det faktiskt att man kan börja öppna upp på samma sätt. Men där finns ju, när vi väl kommer till den punkten, så kan man ju säga att får vi nya sådana här stora stimulanspaket, så kan ju det faktiskt bli en uppåtrisk för ekonomin när vi väl lägger pandemin bakom oss. Och att hushållen då har ett så stort sparande så att de liksom kan ta på sig spenderbyxorna rejält igen. Så att det finns ju den positiva. Om man vill vara lite positiv så skulle det ju kunna vara så att vi får en rejäl återstart när vi lägger viruset bakom oss. Och å andra sidan, ju längre den här situationen kvarstår, desto större är ju risken att det liksom utlöser, vad ska man säga, någon sorts andra ordningens effekter. Att företagen då börjar liksom anpassa sin kostym till en, liksom en dystrare liksom coronaekonomi och börjar att man ser nya vågor av uppsägningar. Och tittar man på arbetsmarknadsstatistiken så är det ju lite oroande att arbetslösheten, den följer ju inledningsvis väldigt snabbt, därför att väldigt många av dem som var tillfälligt utan jobb har gått tillbaka. Men vi ser nu att de permanenta uppsägningarna faktiskt börjar öka. Så att det är ju uppenbarligen så att en hel del företag har kastat in handduken nu. Och den risken att den utvecklingen fortsätter, den blir ju större ju längre man går. Och det är också därför de här ytterligare stimulanser för att överbrygga den här perioden är så viktiga. Och det är därför finansmarknaden är så oerhört fokuserad vid de här förhandlingarna, stimulansförhandlingarna i USA.
Får vi dem i hamn? Före valet är väl orimligt att tänka sig, men får vi dem i hamn strax efter valet, givet att vi får en solklar vinnare snabbt, eller kan det här bli långt in på nästa år, tror du?
Alltså det kan åtminstone dröja tills nästa president svärs in den 20 januari innan vi kan få en signatur på det, och framförallt om det är Biden. Därför att det inte alls säkert. Alltså, republikanerna i senaten vill inte ha så här stora stimulanser. De har varit väldigt tydliga med att de tycker att även de belopp som Trump kan tänka sig, som han har förhandlat med demokraterna om, att det är alldeles för mycket pengar. Så att, tror republikanerna i senaten att det blir Biden som blir president, eller om de vet att Trump redan har förlorat, då kommer de att liksom återgå till den mera hökaktiga synen på finanspolitiken. Och då i så fall så får ju demokraterna antingen vänta på att de får ta över kontrollen över kongressen eller förhandla ner det här.
Jag tänker att då borde ju republikanerna å andra sidan kunna tänka att om vi väntar nu så kommer det vara demokraterna helt som gör upp det här, då kommer det bli ännu högre.
Ja, nej, men det kan ju hända att man ska väl ändå kunna tänka sig att det kan lossna så att man ändå kan få till liksom något mindre stödpaket kanske. Men det här stora som man, det här 2000 miljarders paketet som man har förhandlat om, det tror jag är osannolikt att vi kommer att få se något sånt innan nästa mandatperiod.
En fråga som jag kommer att tänka på nu, vi har ju varit inne lite på så här miljösatsningar som Biden vill ha. Så. Läkemedelsbolag, sjukvården brukar alltid vara en stor fråga inför val. Jag kommer ihåg inför valet 2016 hur marknaden var rädd för att Hillary Clinton skulle vinna och att hon skulle sätta på en massa prisregleringar och så på just läkemedelssektorn. Är sjukvården, läkemedelsbolag, är det ens en fråga i år, eller är det bara The Economy?
Ja, det finns ju med där, och det är bra att du tar upp den här frågan, för frågan hur kommer börsen att reagera på valet, så är det ju stora skillnader mellan olika sektorer. Så att även om man kan säga att det är på marginalen så Biden kanske är mer positiv för börsen, så är det ju olika delar av börsen som gynnas. Och läkemedelssektorn är en, techsektorn är en annan, som vi har varit inne på. Där en del av de skatteförslag som Biden har lagt fram faktiskt har udden mot just den här typen av företag. Han vill till exempel beskatta deras vinster i utlandet hårdare än vad som nu görs. Så att företag som har stora licensinkomster utomlands, de kan ju, där kan det bli tuffare skatteregler. Men sen å andra sidan liksom klassiska bolag som gynnas av infrastruktur, konjunkturkänsliga bolag. Där är det ju viktigare med såna här stora generella stimulanser. Så att definitivt, alltså man måste titta på olika sektorer och energiområdet. Oljebolagen kan ju hoppas på att det är Trump som sitter kvar, medan däremot bolag som är verksamma inom förnyelsebar energi, ja, där vore ju en seger för Biden, en vinstlott.
Sist men inte minst, tiden går fort när man har roligt, men vad har du på din radar inför nästa år?
Ja, det är nog fortfarande politiken, måste jag säga. För vi kommer nog inte veta exakt hur den ekonomiska politiken ser ut dagen efter valet. Så att det är corona fortfarande. Politiken under den nya administrationen, och också naturligtvis penningpolitiken, och hur centralbanken Fed ska väga alla de här olika komponenterna i sin politik.
Men Fed, Hur pass stor påverkan har det på börsen nu i förhållande till för några år sedan när räntenivåerna var mycket högre? Det är klart att även om man har nollränta eller så nära på nollränta det bara går, så är ju inte verktygslådan tom. Det har vi ju fått lära oss under det här krisårtiondet, att det finns alltid mer att göra, inte minst kvantitativt. Men hur intressant, och det är en dum fråga för du tycker såklart att det är superintressant, men hur intressant är penningpolitiken i förhållande till finanspolitiken just nu som landet ligger? Är det mindre fokus från din sida på det penningpolitiska för att den har gjort sitt i det korta perspektivet och mera fokus på det fiskala, finanspolitiska, eller hur liksom väger du de där två just nu?
Ja, men det ligger ju någonting vad du säger, att det är mera på det finanspolitiska än det penningpolitiska. Däremot kan man ju säga att det penningpolitiska ligger ju där som en väldigt positiv grundfaktor för börsen. Men vi räknar ju ändå inte med några jättestora förändringar i räntepolitiken framöver. Men det är klart att om hur mycket som Fed fortsätter att göra i sina kvantitativa stimulanser är ju, och hur länge man kommer att hålla på med dem innan man avbryter det. Det är ju viktigt för börsen. Men annars är det ju samspelet mellan ekonomi och stimulanser och corona som väldigt mycket kommer att styra utveckling. Och som, jag menar, det har vi ju sett hittills i år, att det är inte helt rätt att förutspå detta.
Nej.
Har du någon känsla för svenska börsen? För vi är ju lite, jag menar, USA är ju världens största ekonomi och kapitalmarknad, och vi följer ju den mer eller mindre i alla fall, ganska mycket får man väl säga. Du eller dina kollegor där på ett sorlande handlargolv, eller kanske inte så sorlande längre i och med att mycket är digitalt, men det kanske blinkar mycket på skärmarna mer nu än tidigare. Har du någon känsla för hur snacket går där hemma på SEB kring amerikanska valet, valutgången, stöket, orosfaktorerna i marknaden, hur det kan tänkas påverka oss här hemma?
Man kan väl säga att delvis kan vi ju ibland ha lite olika syn på det här. Och det beror mycket också på vilket tidsperspektiv man ska ha på det här också, tror jag. Så att om man tar ner det till en generella hushållsspararen, så ska man väl säga att man ändå ska vara försiktig med att springa för mycket på de här olika signalerna. Och inte liksom hålla på och hoppa in och hoppa ut från börsen beroende på vilka signaler vi får från Vita huset till exempel. Där är det väl mer liksom en stadig kurs som gäller. Så jag tror inte vi skulle säga till våra privatsparare att beroende på vem som vinner nu, så antingen så går ni in massivt på börsen eller också säljer ni av. Utan där tror jag ändå att man ska sitta lite mer lugnt i botten, om man säger så.
Ja, och det är ju ett bra tips liksom, att våga vara långsiktig. Och uppenbarligen så har ju börsen faktiskt gått bättre under demokrater än republikaner vid presidentposten. Och sen så säger ju jättemånga att det här är ett helt nytt läge och förutsättningarna är helt annorlunda nu, och det kanske de är. Men någonstans så kanske det här på något sätt rimmar med historien, och det vi har lärt oss i den här podden i alla fall, det är ju att Biden kan vara nettopositiv för börsen om det är han som vinner nästa vecka. Så att det blir ju väldigt spännande.
Och ha lite koll på vilket av partierna som tar hem senaten.
Och kanske också vilka sektorer man satsar på.
Ja, det finns lite att läsa på här inför nästa vecka. Men spännande kommer det bli. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper.
Tack så mycket.
Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.